Underbart. Så Emily Persson heter jag och bor just nu i Arneby och jobbade tidigare på ett team med uppdrag.
Ja, precis. Ja, har ju en sån. Och för mig är det härligt att vara här. Det är dubbel glädje idag, för det här är ju min hemförsamling. Det är här i den här församlingen som jag blev frälst för 35 år sedan. Och idag är det dubbel glädje att få stå här tillsammans med Emily. Så det ska bli spännande. Innan jag glömmer det också, innan jag går ner, så ska jag hälsa till församlingen ifrån Ove Lindeskär. Han har varit i vår församling i helgen, så han hälsade så gott till er var och en. Nu lämnar jag över till dig. Vi kommer dela den här kvällen lite grann, Emily och jag. Det som Gud har lagt på våra hjärtan. Och så får vi hoppas och tro att det kommer att synka tillsammans. Jag tror det. Jag tror att Gud har fixat det. Varsågod. Mm.
Då kan jag börja med det här med att säga att det här livet vi lever, det kan ibland vara höjder. Man är på berget och allt är underbart. Och så har vi dalarna. Och det här med när jag var på Rallingsåsgården och fick vara med de här ungdomarna och se dem söka Gud och vara i Bibeln och prisa Gud, var ju verkligen en sån tid i livet som man kände, wow, det här är fantastiskt. Så det är jättekul att se David här in action. Hålla fast vid Jesus. Jag fick ju frågan för några veckor sedan om jag kunde dela. Och då hade jag precis blivit arbetslös från ett annat jobb, inte från teamuppdrag, från ett annat jobb. Och det var en ganska smärtsam process. Jag kommer inte gå in exakt på detaljerna, men det var en smärtsam process och jag hamnade i en dal. Sen fick jag frågan här då om jag ville komma hit och predika. Så tänkte jag, men jag kan väl göra något vettigt i denna tid när det är så jobbigt. Men så tänkte jag bara häromdagen, vad i hela friden sa jag ja till det? Men jag kan ge det lilla jag har. Jag kan ge tankar från dalen. Det var en man som hette Charles Stanley som nu har gått vidare till himlen, till Jesus. Som sa att antingen har du varit i en dal, antingen är du i en dal eller så kommer du hamna i en dal. Så vad jag tänkte ge är lite redskap för när du är i dalen. Och jag har varit i dalar. Jag har en bror som är väldigt sjuk och varit i många år. Och vi har bett i många år. Jag har haft en utmattningsdepression för många år sedan. Det har varit brustna relationer. Och just nu har jag fått ett jobb faktiskt igen. Men det är tufft. Alltid när man börjar på ett nytt jobb så är det tufft. Så jag är fortfarande lite i dalen. Men det är grejer som har fast. Jag har ju haft en liten så här mindmap och skrivit ner tankar. Just om, för jag själv är ju i dalen. Och då söker jag Gud och jag lyssnar på undervisning. Jag läser Guds ord. Och då kommer det upp tankar för hur man kan överleva dalen. I fredags så var jag trött på kvällen. Och då blev alla känslorna övermäktiga. Och jag pratade med min mamma. Jag är väldigt välsignad med att ha en mamma som också är själavårdare. Så jag har fått många timmar gratis där med henne. Och jag utgöt mitt hjärta och jag var så betryckt av alla tankarna. Och då sa hon, Emily, nu tror jag att du hör lite lögner. Och jag stannade upp och sen och då bad vi och sen nästa morgon så tänkte jag, men jag är ju helt tappad. Det är det jag liksom tänkt att jag skulle komma ihåg. Och det tänkte jag dela med er ikväll. Och jag måste ju predika till mig själv också. Det är några saker som jag måste göra. Och det handlar om fokus. Och det är tre fokus jag vill prata om ikväll. Det första ska vi utgå lite från Matteus 14 och 22. Och så är det när man går i dalen. Det kan vara smärta, det är sorg, tuffa beslut, väntan. Det kan kännas som en storm av känslor. Och innan jag börjar läsa vill jag också säga en sak som jag tycker är viktig att komma ihåg. Och det är jag har ju min dal, du kanske har en helt annan dal. Och du kan ta det du känner passar för dig i din dal. Och det här är ingen så här mirakellösning det jag kommer säga. Jag har själv bara när jag fick gå från jobbet då i julas känt bara så här ont i magen konstant. Men Gud, han prövar oss inte mer än vi klarar av. Och jag står ju här idag, jag har klarat av. Det försvann inte, men jag tog mig igenom. Jag skulle vilja säga det också. Men tillbaka till Matteus. Och det handlar ju om när Jesus går på vattnet och Petrus som går på vattnet. Matteus 14:22. Jesus går på vattnet. Strax därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och för honom att fara över till den andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. Så gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten befann sig redan många stadier från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa det. Det är en vålnad. Och så skrek. Och de skrek. Så rädda var det. Men genast sa Jesus till dem. Var lugna. Det är jag. Var inte rädda. Petrus sa det. Herre, om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus sade, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka. Då ropade han, Herre, hjälp mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tro du har, varför tvivlar du? De steg i båten och vinden lade sig. Och det som var i båten tillbad honom och sade, du är verkligen Guds son. Och Petrus han tappade fokus. Och det är väldigt lätt, precis som jag gjorde i fredags. Man börjar tänka på min förmåga, min kraft, omständigheterna. Och inte på vem Gud är. Och Bibeln är ju full av mirakel med Guds ingripande. Vi har hav som delar sig. Vi har en jord som skapas. Alltså det är ju helt otroligt att komma ihåg. Vem är det jag har att göra med? När jag skulle gå in då på det här jobbet som jag har just nu, ett vikariat, så fick jag också psalm 33, 16-19. Jag brukar inte ofta få så här bara. Det var precis när jag skulle gå in på intervjun så fick jag den. Psalm 33. Och den pratar om Herrens allmakt och nåd. Och den kan ni läsa sen hela, men jag tänkte läsa från 16 och vidare. En kung segrar inte genom sin stora här. En hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar. Och det är ju militärmakt står det för. Med all sin styrka räddar det inte. Se Herrens ögon, se till dem som fruktar honom. Till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläd sig vårt hjärta. På hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, Herre. Ty vi sätter vårt hopp till dig. Tänk vem det är vi har att göra med. Det är han som är med. Och jag vill också påminna er att tänka på. Skriv ner alla de här tillfällen då ni är i dalen och hur Gud agerar. Jag är ju i en situation nu som känns väldigt så här förvirrande och oviss. Och jag påmindes om för många år sedan så var jag en liknande situation. Och jag tänkte, hur kan Gud lösa det här? Och sen gav han mig det här underbara jobbet på teamuppdrag. Alltså som inte jag ens hade liksom tänkt. Gud kan komma med lösningar. Så skriv upp vad Gud gör i era liv. Så ni kommer ihåg det när ni är i dalen. Sen min nästa fokuspunkt. Det är fokus på evigheten. Och jag skulle rekommendera er alla att göra en djupstudie av Paulus liv. Man bara tittar på Filipperbrevet, han är ju fängslad och vi hinner inte göra det just nu, men jag vill att bara uppmuntra er att göra det. Och han väljer, väldigt tydligt visar han hur han väljer att fokusera i tider av svårigheter. Vi kan titta lite snabbt där i Filipperbrevet. Filipperbrevet 1 och 21-25. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Och då är jag övertygad om det. Vet jag att jag ska leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Hörrni, ibland kan det kännas så här när det är tungt. Man kan bli så fokuserad på sig själv, mitt liv, min pension. Och du vet, bara här och nu. Men vad är det vi lever för? Vi lever för evigheten. Vi lever att andra människor ska få lära känna Jesus. Kanske finns det någon på min arbetsplats som behöver se Jesus i mig. Det kanske är någon i affären. Att lyfta blicken från mitt eget liv. Och få rätt perspektiv. Jesus, han lyfter också fram det här med att välja varje dag. Välja rätt. Om vi går till Lukas 9. Och det är starka ord. Han pratar om det här med att vara i Jesu efterföljd. Lukas 9:23. Sedan sade han till alla: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Jag läser bara det just nu. Och sen har jag kollat lite i kärnbibeln som då har, bland man ska förstå grundtexten så använder det flera svenska ord för att förstå bredden och djupet. Och där står det följande när man pratar om förneka sig själv. Säga nej, avstå och sig själv. Det är sin egen agenda. När vi är Jesu lärjunge, då lämnar vi vårt egna. Vi vandrar i mästarens fotspår. Vi får följa hans exempel. Och han led på ett kors. Det var lidande. Han dog för dig. För dina synder. För att du skulle få ett evigt liv med Jesus efter att du dör. Så det är punkten då, att ha rätt perspektiv. Fokusera på evigheten. Och den sista punkten, det handlar om att du är i en andlig strid. Tappa inte fokus. Fienden är aktiv. Oavsett om du är glad eller är ledsen, om du har det lätt eller inte. Han sparkar gärna på dig när du ligger ner. Och vi kan läsa i Efesierbrevet 6:10-18 om den här andliga striden. Vi kanske inte läser de första meningarna, men sen kan du läsa själv sen. Hela stycket. Efesierbrevet 6:10. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter. Världshäskare här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarna. Vi tar lite till. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Ibland gör jag faktiskt så här när jag går upp på morgonen. Då tar jag övningen. Jag sitter på mig hjälmen, tar på mig bältet, skorna och tar på mig rustningen. Alltså gör det. Nu tar jag på mig allt. Och lite konkreta tips då utifrån det stycket. Jag har hört från Charles Stanley ett akronym. HOLT. HALT. Precis stanna. Om du är, på engelska tar jag först. Hungry, angry, lonely, tired. Om du är hungrig, om du är arg eller du är ensam eller trött, ta det lugnt. Som i fredags kväll, då var jag jättetrött och började tänka på min situation och det är hemskt jobbigt. Så ta det lugnt. Vad är det för tankar som kommer? Analysera tankarna. Är det här tankar från Gud? Skulle Gud säga det här? Välj dina tankar. Det är faktiskt så att man kan inte ha en positiv och en negativ tanke i ditt huvud på en gång. Du måste välja. Du måste ta kontroll över ditt sinne. Och det får du göra påtagligt ibland. Och jag brukar ibland när det är tufft. Jag brukar läsa Bibeln bara rätt ut. Jag bara läser här Gud. Mina känslor stormar, men jag läser Bibeln. Eller så tar jag stället på en lovsångsskiva. Och så står jag och prisar Gud i mitt kök. Och bara sjunger ut sanningar. Och speciellt ibland sanningar om blodet och korset. För det är någonting. En vän till mig på Rallingsås, Simon Kefas. Han sa så här. Alltså fienden talar och trycker ner dig. Säg så här. Han kanske tagit det från någon annan, jag vet inte det. Ja, i alla fall. Slå det här ner, det här fienden, så ska jag berätta för dig om korset. Alltså tala ut korset. Och gör tvärtom, mina vänner. Jag tänkte bara när jag precis förlorat mitt jobb. Jag hade alla mina saker och jag var bara ledsen. Och satt jag med en taxi och skulle åka hem. Och så tänkte jag, jag vet inte, eller Gud var med mig. Helig ande var med mig. Så bara, nej, nu ska jag tvärtom. Jag ska vittna för den här killen på vägen hem. Och fick berätta om Jesus. Eller när det är tufft och jag får de här jobbiga tankarna. Då ber jag konkret för personer. Så fort fienden skickar en tanke, då ska jag be för någon annan. Gör tvärtom. Och se till att du har andra kristna runt omkring dig. Ha en församling. Nu har jag förmånen att ha en fin församling i Arneby, Fredsdagskyrkan. Men också har jag ju äldre kristna som kan tala in. Emelie, det där är lögner. Så skaffa någon mentor. Ja. Det här var en massa tips. Och jag vill bara påminna dem om att du ska göra det här i helig andes kraft. Det är han, det är inte din prestation. Det är han som gör det i dig. Och avslutningsvis vill jag läsa från Kärnbibeln. Och då är det Jesaja 26:3. Och där står det. Den som är fast i sitt sinne, den som stöd sig på Gud och låter sina tankar formas av honom, bevarar, vaktar, skyddar du i frid, i fullkomlig frid, shalom. För han förtröstar, litar på dig. Så du måste se till att bekämpa kampen om ditt sinne. Annars sjunker man när vågorna blir stora. Du måste hålla fokus på vem Gud är, på evigheten och på att det är en andlig strid. Så jag ska försöka hålla fokus i min storm, i min dal. Så gör du lika så. Nu, Annika.
Tack Jesus. Tack Jesus och tack Emily. Underbart, vilken predikan. Jag vill sjunga en sång som jag tror ändå lite går in i detta. Vi får avgöra det. En gammal sång. Han ger mera nåd när min börda blir större, när arbetet växer, mer kraft han beter. Vid ökade trångmål, hans kärlek fördubblas, när prövningar möter, sin frid han mig ger. För hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga eviga skatter han iver och giver igen. Och när allt var vägt utav kraft synes svika, när kraften är töm fast en dag är slut, och när vi har nått botten av tillgångar regna, vår fader då endast begynt att ge ut. Sjung mig kör. För hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft är ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga eviga skatter han iver och iver och iver. Ja, vi har hört så mycket bra, Emily. Så mycket, vad ska jag säga, matnyttigt. Det är inte alltid man hör det, utan men här har vi fått praktiskt vad vi kan göra. Och jag vill bara försöka att knyta ihop och dela lite grann vad jag upplever att Gud har lagt på mitt hjärta. Och jag brukar inte sätta rubriker, men om jag skulle göra det för den här lilla delen så skulle jag kanske kunna säga Guds matematik. Vi behöver lära oss Guds multiplikationstabell, tänker jag. Som Pippi sa, plutifikationstabellen. Men så som Gud räknar och så som det fungerar i Guds rike. Och det går lite ihop med det som Emelie har delat. Att när vi möter saker och ting som vi mänskligt sett ser är fullständigt omöjligt, så kan vi ändå räkna med Gud. Och ska vi räkna på hans sätt. Och jag vill bara ta några enkla, och jag vet att ni har läst det här många, många, många gånger. Men några enkla exempel från Bibeln. Och det första jag vill ta är från Markus 8 kapitlet. Och det här är ett välkänt sammanhang. Det är när Jesus har gjort det andra av sina brödunder. Och han tog ju då 7 fiskar. Och några små, eller 7 bröd och några små fiskar. Och det var 4000 människor som var samlade. Och det räckte ju till alla. Vi känner till det här. Men då vill jag läsa ifrån och börja från den 16 versen. Det här är alltså precis efter att det här har skett. Så åker lärjungarna och Jesus iväg i båten. Och då står det så här om lärjungarna, vers 16. De började då tala med varandra om att de inte hade något bröd med sig. Jesus märkte det och frågade dem, varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt? Och så säger Jesus, när jag bröt de 5 bröden åt de 5000, hur många korgar fulla med brödstycken fick ni då? De svarade 12. Och när jag bröt de 7 bröden åt de 4000, hur många korgar fyllde ni då med brödstycken? De svarade 7. Han sa till dem, förstår ni fortfarande ingenting? Och jag tänker så här. Vad vill det här lära oss? Jo, vad var det Jesus sa? Att lärjungarna, de hade liksom glömt bort vad de nyss hade fått vara med om. Vilket mirakel Gud hade gjort. Och jag tänker, han säger att när de hade 5 bröd bara till 5000 människor så fick de 12 korgar över. Och de hade lite mer bröd, 7 bröd till 4000 människor. Alltså lite färre människor men ändå för många. Och då fick de 7 korgar över. Vad säger det här till oss? Vad var det Jesus ville säga? Jo, att ju mindre av våra egna förutsättningar som finns, ju mer omöjligt det är mänskligt sett det vi har mött, ju mer flödar Guds kraft och det övernaturliga ifrån honom, ifrån hans rike till oss. Bara vi tar det lilla vi har och ge det i hans händer och be Jesus välsigna. För det här räcker inte för mig, det räcker inte för någon annan. Men Jesus, jag ger det lilla jag har till dig. Och att Jesus vill att vi ska komma ihåg att ju mindre vi har, ju tokigare det är, ju mindre förutsättningar vi har, desto mer kan han göra, desto mer kan han överflöda med det som är övernaturligt. Jag tror vi behöver det här i vår tid. För det stormar som Emelie har berättat om. Och det stormar både i våra personliga liv. Och det stormar i hela världen runt omkring oss. Så jag tror att Jesus vill att vi ännu mer ska börja våga leva av tro. Våga ta ett steg till in i hans rike. Bort ifrån begränsningarna i den här världen, in i det obegränsade som finns i hans rike. Men det här är en resa, det var en resa för lärjungarna, och det är det för dig och mig också, eller hur? Ett annat exempel vill jag också ta. Bara på hur det fungerar i Guds rike, Guds matematik. Och det handlar om den här kvinnan som hade en dotter som hade en oren ande, står det. Och Jesus möter ju henne när han är på vandring där i Tyrus. Och det var ju ingen judisk kvinna, utan det var ju en grekisktalande kvinna, står det, av syrisk fenicisk härkomst. Och hon förföljer Jesus och ber honom om hjälp. Och vi vet ju då att Jesus svarar henne ganska hårt. Han säger så här: låt först barnen få äta sig mätta, för det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Alltså vilket svar av Jesus. Vilken förkastelse hon borde ha känt. Men inte den här kvinnan. Nej, jag tror att hennes nöd var så mycket större. Så hon gjorde som Emily sa. Hon tog ett steg ifrån sig själv, bort ifrån sig själv och sina känslor. Och så bara fortsatte hon, och så säger hon så här: Herre, även hundarna under bordet äter av barnens smulor. Och då svarar Jesus henne: för det svarets skull säger jag dig, gå hem. Den onda anden har farit ut ur din dotter. Och hon gick hem och fann barnet liggande på sängen, och den onda anden var borta. En liten smula av det som kommer, det bröd som Jesus har, det räcker till befrielse ifrån allt mörker. En liten, liten smula som vi bara vill plocka upp i tro. Om vi inte ser mer än ett litet uns ifrån det som kommer ifrån Guds rike, så räcker det att ta upp det. Därför att i Guds rike så räcker det med en smula att göra stora mirakel. Och kanske du också hamnar i de här situationerna när du känner: nej, men jag har ju inget att ge. Nu är mitt liv så svårt så jag känner mig fullständigt tom och ödelagd. Då vill jag också påminna oss om hur Jesus ser på saker och ting. Den här kvinnan, de satt där vid templet. Han satt där tillsammans med sina lärjungar. Och så står det i Markus 12 att han satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Och många rika gav mycket. Men där kom också en fattig änka, och hon la i 2 små kopparmynt, ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar. Alltså det var något som var viktigt för Jesus det här. Så han kallar till sig sina efterföljare och han säger till dem: jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som la något i offerkistan. Det här är Jesus perspektiv på när du och jag tar våra små skärvar. Det lilla som är så fjuttigt, som inte verkar vara någon nytta med. Men vi ger det ändå till Jesus. Vi vill offra det lilla vi har. Och då säger Jesus att du har gett mer än de som var starka och gav i sin styrka. Så kom ihåg också det när du är i dalen. Att ditt liv, din lovsång, din bön, ditt vittnesbörd för taxichauffören är så mycket värd än någon som så att säga bara basunerar sin tro i sin egen styrka. Nu ska jag ta det sista exemplet. Och det här är från Gamla testamentet, ifrån Andra Kungaboken 4. Det här är också en så välkänd berättelse som vi har hört många, många gånger. Det handlar om profeten Elisa som möter en hustru till en av sina profetlärjungar. Och kvinnan kommer i full nöd till Jesus och säger, eller till Elisa och säger: min man, din tjänare, har dött. Och du vet att din tjänare fruktade Herre, men nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Hon hade kanske sålt allt hon hade i sitt hus, men nu hade hon inget kvar. Och nu ville de ta till och med hennes egna söner, hennes ålderdoms trygghet, kan man säga, försörjning. Och Elisa säger till henne, vad kan jag göra för dig? Och han säger, vad har du hemma? Och hon svarar ju, din tjänarinna har ingenting annat hemma än en flaska olja. Och då säger ju Elisa, gå och låna kärl av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få, utan många, tillräckligt många. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja ifrån den här lilla flaskan då i de här krukorna som hon hade lånat. Och det står att sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar de fram kärlen till henne och hon hällde av oljan. Och när kärlen var fulla sa hon till en av sina söner, ge mig ett kärl till. Men han svarade henne, det finns inget mer kärl. Då stannade oljeflödet upp. Hon gick och berättade det för gudsmannen och han sa, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över. Här ser vi också en kvinnans situation i en fruktansvärd situation där allt hennes mänskliga hopp är ute. Hon har bara en pytteliten flaska olja kvar hemma. Men när hon lyder det ord som profeten hade fått ifrån Gud, för det var det ju, och hon bara gör det som är omöjligt mänskligt sätt, det som är kanske dåraktigt till och med mänskligt sätt. Hon lyder och hon bara går på löftet. Och så ser vi hur Gud gör miraklet. Hur han till och med inte bara låter det bli olja så att hon skulle kunna leva på det. Utan så att hon kan betala av hela sin skuld och sen leva hela sitt liv på överflödet. Så det här vill Gud tala och påminna oss om ikväll. Att när det är tomt i ditt kärl, när du är tom, så bara du bär fram ditt tomma kärl så kommer oljan att flöda ända tills alla kärl är slut. Så bär fram ditt tomma kärl så att han kan fylla dig med det som är övernaturligt. Så det är min lilla påminnelse till oss idag i de här tiderna där vi är inne i en andlig strid, som Emily sa. Där fienden liksom trycker på ännu hårdare på oss som är Guds folk framför allt. Då är det så viktigt att bara komma ihåg Guds löften. Och som Emily redan har sagt, lyfta blicken och se vem är det som är min Gud? Vem är det som är min far? Vem är det som har lovat att vara med mig alla dagar in till tidens ände? Det är Gud, den allsmäktige, och hans namn är också trofast. Han älskar dig och mig. Han kommer aldrig överge oss, står det i Bibeln. Aldrig lämna oss. Aldrig lämna oss farelösa, alltså utan vägledning, utan skydd. Allt som en pappa kan ge. Aldrig, säger Jesus. Ingen av oss. Vi är alla så dyrbara. Vi är barn i hans familj. Så låt oss bara komma ihåg detta. Påminna varandra om Guds nåd emot oss. Vi slutar av att vi ska sjunga en sång tillsammans, tänker jag. Emily, vill du hjälpa till? Vi sjunger tillsammans. Och vi kan göra det här som en verkligen överlåtelsesång, en lovsång till Gud. Oavsett vad vi är i för situation, om vi är i en dal eller om vi är på höjden, så ger vi det här som en överlåtelse så länge jag lever. Så länge jag lever.
Så länge jag lever, så länge jag finns kvar, vill jag leva, leva för dig. Så länge jag lever, så länge jag finns kvar på denna jord, så länge mitt hjärta slår, vill jag leva, leva för dig. Lyssna. Du ser mitt hjärta, ja du ser min längtan, att få lägga ner mitt liv inför dig. Fri och förlåten, jag sträcker mig framåt mot allt det som du har för mig.
Du känner oss så väl, Herre. Och Jesus, du vet och du känner våra hjärtan, att vi vill leva för dig, Herre. Vi vill ge våra hjärtan och våra liv till dig, Herre. Så länge vi finns kvar på den här jorden, Herre. Men Herre, tack att du också ser våra dalar, Herre. Du ser när vi möter motstånd, Herre. Och tack att du är nära oss då, Herre. Tack att du är nära med ditt ord, Herre. Med ditt hjärta, Herre. Med din kärlek, Jesus. Herre, tack att vi får bära fram det lilla vi har just nu, Herre. Om det är lite eller mycket, Herre, så vill vi bara bära det till dig, Herre. Och säga, Jesus, här är jag, här är allt vad jag har, Herre. Men jag vill ge det till dig, Jesus. Att du kan göra det bara du kan genom mitt liv, genom våra liv. Tack att du känner var och en som hör och lyssnar just nu, Herre. Tack att du välsignar, du fyller på, Herre, i tomma kärl, Herre, med din olja. Herre, tack att du fyller med ditt överflöd så att det ska flöda över, Herre. Det ska bli över, Herre, och det ska bli ett vittnesbörd för många människor runt omkring. Hur du gör det som är omöjligt i våra liv, Herre. När vi inte har någon egen kraft, Herre. När alla tillgångar är uttömda, Jesus. Då kommer du, Herre. Fader, tack att du vill lära oss att lita på dig, på din kärlek. Lära oss att vandra i tro, Herre. Tack älskade Jesus att du aldrig överger oss, Herre. Vi tackar dig, Jesus. Vi tackar dig, Herre.